Tjena Kimpen, Gugge D här. Hoppas du mår bra. Fick en spännande fråga igår av Rebban. Hon kom in med luren i handen och så frågade hon bara: varför har Kim Wirsén så många symaskiner? Sa man. Jag har fan ingen aning. Men det är ju någon slags fetisch man aldrig har hört talas om.
Nej, men det är inte det. Hon har sett fel. Det han håller på med är att han har köpt massa skrivmaskiner.
Skrivmaskiner var det?
Ja.
Just det, det var det hon sa. Varför har Kim Wirsén så många skrivmaskiner?
Ja, det kan man ju fråga sig. Han har nu 3.
Ja, varför?
För en vecka sedan hade han 1.
Knackar han på något slags
så jag vet manifest? Vet du vad jag hoppas?
Man hoppas ju på att Kim knackar på ett manifest i 3 år och sen spränger sig i bitar.
Han misslyckas med att få med sig någon i fallet också.
Nej, men han spränger sig i något jävla jakttorn mitt ute i ingenstans.
Hittas 2 år senare. Ja, där var han. Han hade tydligen sprängt sig i ett jakttorn, Kim Wirsén.
Han spränger sig i ett jakttorn, har knackat på ett manifest hemma på kammaren i 3 år. Och manifestet handlar om hur dåliga folk är på att göra podcast.
Bredvid sitter en uggla och vakar.
Pickar på kadavret. Ja, vi ska inte, men vadå, hade du någon förklaring till Kims inköp av skrivmaskiner?
Nej, alltså för en vecka sedan så hade han ingen. Sen så hade han 1. Och Jossan, hans fru, tyckte att det var jättejobbigt att han knackar, för det låter ju sig åt helvete när han sitter där och knackar. Nu, igår hade han 3.
Vad fan är han knackar på då?
Ja, det är, kanske är det där manifestet ändå. Det är spännande, man vill ju veta.
Eller är det liksom en 2+ romandebut?
Ja, inte helt. Alltså han är ju grym, det ska man ju veta. Han är ju grym på att skriva, Kim. Jo, han är bäst av oss 3.
Ja, samtidigt har han har ju faktiskt inte auran av att romandebutera med 5 getingar.
Nej.
Sveriges Knausgård.
Nej, men han är han inte lite som, vad heter han, Sigge Eklund typ, så här, som är, har ett litet mörker i sig. Och så skriver han typ 3-4 böcker som ingen läser, och sen så kommer succén senare. Det om något har han ju en aura. Liksom, han har ju en succé i sig, men inte nu. Den kommer ju alldeles för sent i livet, så han får ju aldrig njuta riktigt av succén.
Nej.
Mycket, mycket psykisk ohälsa fram till det.
Vi kanske bara ska hälsa välkomna till Toto Balotto. Det är tisdag den 3 augusti och Sveriges damer är i olympisk final i fotbollsturneringen. Det förtas ju dock av att man vaknar den här morgonen av att norsken är bäst ändå igen, trots att det är sommar och snön har smält.
Oh. Och då kan man ju vända på det, som säkert några gör, och säger: men vi vann ju diskusen och vi tog silver i laser. Segling.
Jo, absolut. Men när liksom under rubriken till den här Karsten Hårtveit, eller vad han heter, alltså till hans guld, är: det här är bättre och större än Usain Bolt. Den här slakten av det tidigare världsrekordet är, det är liksom topp 5 största och sjukaste ögonblick i OS friidrottshistorien. Då är det klart att det slår ju Daniel Ståhls diskusguld, givetvis. På det så går jag in på Expressen och ser då liksom att artiklarna under det här norska mirakelguldet, det handlar om att Kadi Sagnia har missat längdfinalen och någon svensk 1500 meters löpare, han kastade in handduken också i försöket till semifinalen kanske. Och så får man då parallellt veta att herrarna har brakat ihop mot Spanien i handbollen. Tappat någon klar ledning sista 10. Det vills inte riktigt. Och så känner man att det är väl en sak under vinterhalvåret. När allt från Björn Dählie till Thomas Alsgaard, va? Mäktiga Alsgaard.
Alsgaard, han, jag har ju superinfo på honom, alltså, så jävla påläst. Han gick ju och blev långdistansare och i skidor, ja. Alltså åka Vasaloppen och de där som har...
Men det är väl liksom det är väl skidåkarnas motsvarighet till att bli mittback sista säsongerna. Man förlänger karriären några år.
Exakt.
Och sen så hade vi ju Olof Einar Björndalen, Ola Einar Björndalen, och så kom ju Nordhugg. Jo, men skidskytte, skidor, sprint,
lungor,
5 mil, skitsamma. Ja. Det var baggar högst upp på pallen. Ja. I sporter som morsan och farsan satt och hoppades förgäves kring.
Ja.
Och så blev det Nordhugg, och nu på sistone, ja men vad fan, Johaug och Björgen och hela jävla gänget. Vad heter han? Kläbo.
Och vi står där med Kalle Halvarsson.
Ja. Och så tänker man, ja, tur för mig, det är skitsamma liksom. Men så kommer den här norska generationen med Ödegård och inte minst Håland, och ja, men vi hade ju Hägglund hos oss för ett knappt år sedan som, ja, men det var ju 1,5 timme av att framtiden är röd, blå och vit. Det norska undret är här för att ta över fotbollsvärlden. Hauge hade precis gått till Milan. Och, ja, men det var liksom, Serbien skulle bara städas av, och sen så skulle Norge dundra in i EM, ta EM-guldet. Sen skulle Ståle ta över och gå vidare mot världsherravälde i Qatar. Och så känner man, men nej, det är, någonting kan vi väl ändå få. Kan vi få ha de olympiska spelen, sommarspelen i fred? Nej. Då kommer någon jävla häcklöpare och liksom ställer sig i samma kategori som Usain Bolt.
Alltså jag funderade inför det här avsnittet på hur jag skulle undvika att prata om OS. För att allting runt mig är bara OS.
Får man säga att det där italienska höjdhoppsguldet är bland det liksom sjukaste man har sett i idrottsväg?
Ja, men det var ju precis det här jag tänkte.
Hur fan kan man dela på ett guld? Alltså hur kan man tillåtas få bestämma det själva, menar jag? Jag har också sett den här videon florera på Twitter när liksom domaren går fram till dem och förklarar läget.
Ja, men de vet ju läget såklart.
Att jo, absolut. Men alltså, jag förstår att du och många andra gläds åt att den italienska otroliga guldsommaren fortsätter.
Ja, men jag gillar känslor, Gusten, det är det. Jag gillar känsloyttringarna. Och som jag sa, alltså, jag hade hoppats på att undvika prata om OS överhuvudtaget, men sen så började vi prata om Kim Vichén, så bara slank vi in på OS-spåret. Men allting runt mig, du vet, att man slår upp gassettan, då är det liksom,
kanske är det det Vichéns romandebut handlar om, OS.
Ja. OS i Tokyo. Fan vad deppigt alltså. Någon spänningsroman från liksom corona nedstängt Japan.
Ja.
Usch.
En tragikomisk kärlekshistoria som utspelar sig mellan två svenskar som har blivit utslagna i sina respektive försök.
Fan, jävla två plus debut alltså. Kippa, släng dem där. Ställ dem för fan. Få in lite diagos. Nej, men jag tappade ju, jag skiter ju i det. Jag tappar ju följare hela tiden, men jag såg att det blev en mass exit när jag det här liksom gått mig i det italienska 100-metersguldet och höjdhoppsguldet. Men jag var lite extra mottaglig. Jag vet inte varför. Jag hade varit på landet och jag vet inte. Jag var lite känslosam. Men jag skulle gå på min första AIK-match snart. Jag såg fram emot säsongen. Såg fram emot att göra den här hösten tillsammans med dig. Vi har lite planer på att göra en ny Totski inför Champions League. Alltså massa roliga grejer. Jag var känslosam. Och sen så tar jag upp telefonen. Vet inte vad som är på. Det är inte så att jag liksom har planerat det här. Och då kom jag precis in i liksom avgörandet i höjdhoppet. Och sen som av en slump liksom var det bara höjdhopp. Vad säger jag? 100 meters final sen. Och vad fan, det är ju en italienare den här finalen. Han går och vinner på 9,80. Och sen så kramar det som. Då exploderade det i mig i någon slags glädje. Så ropade ut på Furusunds värdshus. Liksom. Så här, ja då! När italienaren vann 100 meters finalen.
Ja, jag noterade och du vet, sen jag kände ditt flöde som, att du började skicka ut liksom historiska hur den här 980-tiden står sig historiskt mot tidigare.
Ja, började argumentera för att Patrik Ekwall var han är ju såklart helt rätt ute på att 100, det finns inga profiler. Alltså 100-metersfinalen, det ska ju vara Carl Lewis och Usain Bolt, alltså den typen. som är megastjärna. Det kommer någon jävla halvårskänd italienare och vinner. Och sen får ju dessutom höra då att de har ju någon slags nya kolfiberdojer nu. Ja. Som tydligen ska göra enorm skillnad.
Är det motsvarigheten till Sydney OS simdräkt?
Ja, hajdräkten, ja. Precis som han inte kom i, som sprack för Therese Alshammar.
Men som slaktade.
10 sekunder innan hon skulle gå in. Klart det är jobbigt läge då, liksom.
Det är ett kapitel i Vichéns roman. En liten passus.
Ja, men det kanske så kärleken uppstod. Där stod hon med hajdräkten spräckt. Och hoppsan, det hände även för simstjärnan från Frankrike. Med pitten i vädret och sen så bara helt plötsligt så blev det romans av alltihopa. De skippade den här 100-metersfinalen för ett litet duschknull. Ja, vilka grejer. Fan, nu börjar den ta sig den här romanen, känner jag.
Jag hör ju usel den här romandebuten här.
Ah, jag tycker den börjar ta sig nu. Alltså, jag tycker Kivichev ska få mycket sex i den här. Vet du vad han har i sig? Han har ju en sån här porrnovells karriär i sig, tror jag.
Fingrarna bara smattrar över tangenterna på skrivmaskinen när han skriver sexscenerna.
Ja, exakt.
Jag ser första recensionen framför mig. Hur den inleds med: det här var Kim Wirséns första roman. Det var även Kim Wirséns sista roman.
En gång skrev jag en roman två gånger och så vidare.
Ja. Nej, men ja, de här kolfiberskorna gjorde då att det kanske gick lite fortare än vad det skulle ha gjort sett till vilka icke-världsstjärnor som stod på den där startlinjen. Eller var det dit skulle komma?
Ja, jag vet inte.
Men vad heter fenomenet av brassar, afrikaner och så vidare som byter, ja, exakt, oriundi i den italienska fotbollen. Vi har ju olika exempel då, Eder, Jorginho, vad har vi mer?
Ja, nej, men Jorginho, du har ganska mycket, alltså tillbaka i tiden, nu sätter jag inte på rak arm så här, men du är ju tillbaka till 40-talet.
Ja. Nej, men det kändes i alla fall som att när jag bara scrollade igenom ditt flöde, att det var viktigt för dig att förklara att det här är ingen importerad jänkare vi har att göra med, som inte pratar italienska och som inte...
Utan, han pratar ju inte engelska, han pratar ju som italienare.
Jag sa bara att det kändes viktigt för dig att kommunicera det till.
Men där har du ju kanske Kimpa Wirséns nya roman. Alltså Marcel Jacobs farsa och morsa som träffades på en militärbas i Vicenza, som sedermera flyttade till Texas. Och sen så blev han stationerad som US Marine i Sydkorea. Och då bröts romansen, men då kanske han kan liksom ändra på den.
Ja, kanske.
Ja. Jag vet att den inte riktigt tas ändå, romanen, känner jag här.
Nej, inte jag heller. Nej, men vi hamnade på de här dubbla italienska OS-gulden. Vi var på Norges jävla oväntade nya nivå av liksom Usain Bolt-snack. Men vi skulle ju prata om de svenska damernas finalavancemang efter semifinalseger med 1-0 mot Australien. Tony Gustafsson fick smaka svenskt stål för andra gången den här turneringen. Och vi konstaterar att svenskorna alltså är i final efter 5 raka segrar. Överlag, i alla fall det jag har liksom både sett men kanske framförallt konsumerat, stabila insatser. Det har snurrats på spelare för att hålla benen fräscha, man har undvikit förlängningar. Och i den här matchen, alltså helt ärligt, jag tycker att både Lisa Dahlqvist och Emelie Ulander sa det ganska liksom bra i halvtidsstudien, att nej, vi förstår faktiskt inte varför det här australiensiska målet blir bortdömt. Det går liksom inte att hitta någon incident eller situation. Lisa Dahlqvist försöker väl liksom söka efter någon screen som domaren hittar. Men det går ju inte att hitta någon. Och jag förstår ju Sam Kerr och Tony Gustafsson och de australiensiska spelarna efter matchen som säger att så här, vad har vi VAR till? VAR har väl ändå blivit jävligt prisat den här turneringen och varit väldigt viktigt på ett positivt sätt för just Sveriges turnering. Men där kan ju såklart matchen gå åt ett helt annat håll ifall Australien gör 1-0 och Sam Kerrs avslut. Jag måste, alltså så här, du vet när det blir felaktiga offside-avvinkningar, men man ser på målvakten att man stoppar dit någon vänsterfot i någon loj rörelse för att man ser att flaggan är uppe och man vet att det här kommer bli avblåst. det här är ju inte ett sånt fall. Hedvig Lindahl står ju bara liksom fastfrusen. Hon har ju inte en suck. Nej, att, men problemet, att ta den där bollen.
Ja, men problemet för domaren är väl ett, att hon är ovan med VAR. Alltså hon tar ju, om du tänk, jag vet inte om du tänkte på det, men hon blåser ju den innan bollen går i mål.
Ja, absolut. Men du förstår vad jag menar. Som, det, påverkar nej, men, inte, det påverkar inte situationens flöde.
Nej, men jag tycker att det är fel, jag tycker att det är fel i, av studion. Eller det skulle vara fel av oss om vi säger att så här, ja, men vad har vi VAR till? Nej, men hon gjorde ett fel. Domaren blåste ju för tidigt. Hon är för orutinerad. Mm. Alltså det var inte VARs fel i det här fallet. Hon skulle ju ha väntat med att blåsa. Det är det misstaget som sker här.
Ja, men då, då är det Sam Kerr och Tony Gustafsson och de australiensiska spelarna som ska ha kritik för det. För det, alltså det var ju inte Emelie Lander och Lisa Dahlqvist som sa vad har vi VAR till, utan det var ju de frustrerande.
Men de kan väl få lite kritik också även fast de inte har gjort något. Nej, jag och Emelie känner varandra väl, tänkte jag säga. Vi har inte pratat varandra på länge, men vi jobbade ihop förut och sådär. De sköt sig jättebra. Så att, det var bara skoj.
Ja, nej, men alltså, på så sätt förstår man ju frustrerade förlorare här från det australiensiska hållet som frågar liksom, vad har vi VAR till? Men visst är det så att när domaren blåser, ja, men då diskvalificerar ju hon VAR att kliva in och säga nej, men vi kan nog godkänna det där målet. Det går ju inte när hon har blåst av. Skitsamma, överlag så gör ju Sverige...
Vad tyckte bustrollen då? Bustrollen?
Bustrollen.
Ja, Irma och Jonas, bustrollen.
Ja.
Har du sett dem eller? Under
jo, men det
de är som två små bustroll. De dyker upp i Rustad och är alldeles pillimariska varje gång de dyker upp. Jag bara konstaterar att de är två små bustroll där borta i Tokyo.
Kanske lirar det med det jag skulle komma till, för jag upplevde liksom en problematisk ton, eller snarare avsaknad av ton under den här matchen som jag följde. För att hade herrarna, och nu kanske det är liksom utopiskt att tro att Sverige ska spela en stor global mästerskapssemifinal och göra det med en ledning med bara några minuter kvar. Men jag tyckte liksom hela matchen präglades av ett sånt jävla okritiskt anslag vad gäller liksom att spelare gör misstag, tar dumma beslut. Janne fick hur mycket skit som helst. Jag vet att man inte ska jämföra herrlandslaget och damlandslaget.
Ja, men vi kan jämföra kritik kan vi göra.
Eller liksom sättet att både referera, rapportera om och liksom konsumera. Jag satt och kollade på den här matchen. Och flera gånger under andra halvlek i då 1-0-ledning. Det är en uddamålsledning. Man är på väg mot en OS-final. Återigen ett försök till att ta det där slutgiltiga guldet som man har liksom försökt ta i snart 20 år. Alltså, och då pratar jag ur eget perspektiv. Från liksom VM-finalen 0-3 till OS-finalen i Rio 16 och så vidare. Alltså det har ju varit så många otaliga försök och så många stora spelare i det här landslaget som aldrig fick vinna det där guldet. Lotta Schelin, Hanna Ljungberg, Victoria Svensson och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tycker det är så jävla nice hur Caroline Seger pratar om det här guldet, att kan jag bara få vinna ett guld så jag får sluta. Alltså det, jag tycker det är sånt jävla liksom härligt sätt att men tänka kring det där guldet, att jag kommer inte ge upp, och hon håller ju uppenbarligen fortfarande liksom den allra högsta svenska nivån. Så att det är inte så att man låter henne vara med även fast hon inte håller. Snarare tvärtom.
Nej, men... jag tycker på många sätt hon är bäst på plan. Hon är en av mästerskapets absolut bästa spelare.
Jag har svårt att sätta in henne mot ganska många övriga länder. Men alltså, om vi ser till den här matchen så tycker jag att hon i den andra halvleken är Sveriges bästa spelare. Och inte minst visar upp liksom, erfarenhet, rutin vad gäller positionering på plan och hur hon läser spelet och vilka passningar hon bryter och lugnet hon visar upp. Men det var det jag skulle komma till då i min liksom förundran över avsaknad av kritik i liksom anslaget och tonen. Vad fan, leder man med 1-0 i en semifinal, någon gång så hade jag önskat att man liksom adresserar ett uselt taget beslut i form av att man kanske skjuter när man borde passa, att man släpper bollen när man ska hålla i den, man spelar med alldeles för hög risk när man inte ska göra det, man släpper till en hörna med 3 minuter kvar som är helt idiotisk att släppa till. Det finns hur många sekunder som helst och hur enkla beslut som helst att ta för att bara sopa iväg den där bollen. Istället så slutar det med en hörna och det blir så här. Men inte en enda gång hör jag varken kommentatorsparet eller för den sakens skull spelarna ute på plan blöda av i en så här, vad är topplocken som flyger? Vad är skriken? Var är blödningarna på att det är, nu får du för, alltså så här, inte en gång till. Eller det där gör du inte om. Vad är det där för jävla bes? Skärp dig, upp med blicken eller liksom så här, vi leder med 1-0. Du vet, pekfingrarna mot tinningarna. Mm. Ja, var är de? Mm. Var är de med spända armar? Bara liksom, tänk för fan! Mm. Inte en sekund. Inte en enda gång ser jag det på 95 minuter. Jag känner bara, nej, så här,
Jag tycker också att det är konstigt, alltså att det inte är mer sånt ute på planen, och också från kommentatorssidan, att det är nästan som att de kommenterar med lite liksom hängslen och livrem, som att så här, vänta, här är lätt kränkt, här gäller det att vara försiktig, här gäller det bara att vara positiv. På något sätt. Jag tycker också att det är lite konstigt.
Jag förstår inte hur man inte kan adressera ett uselt beslut. Benny eller någonting som en, är för slår dåligt.
Bort en pass, jag tror att det är bara några minuter kvar. Bennison slår bort en passning. Och helt ohotad på offensiv planhalva. Där hon också har många, många alternativ. Jag tror Jens Fjällström säger, snäv. Och det är liksom det. Vänta, blir kontring här nu. Det kan bli mål för motståndaren tack vare det dumma beslutet.
Ja, eller i alla fall att han liksom så här fyller på med att i det där läget får man faktiskt inte tappa bollen. Det är liksom, det är en dödssynd i fotboll. Om du leder med ett mål i en utslagsmatch, det är mindre än 10 minuter kvar. Ja, men då måste du värdera på ett annat sätt än när det står 0-0 efter 10 minuter. Ja, men då kan du väl försöka slå den där passningen med lite högre risk, en snäv vinkel och så vidare. Men det finns en anledning till varför folk söker sig ut mot hörnflaggan snarare än att gå mot mål för att göra ytterligare mål.
I finalen vid ledning, då vill du se damerna springa mot hörnflaggan sista 10 hela tiden och täcka boll.
Jag vill se Caroline Seger ta heder och ära av en lagkamrat och bara liksom förgöra henne med en utskällning av att så här, du kan inte låta mig riskera att
mitt
förlora
OS-guld.
Ytterligare ett guld. Jag har försökt i 20 år här nu, över 200, vad fan är hon uppe i? 250 landskamper. Alltså, jag tänker inte tolerera att sumpa det här läget för att någon väljer att skjuta från 30 meter när det finns en enkel passning att slå ut mot ytterzon för att döda 30 sekunder till. Alltså, var är det någonstans?
Ja, men det sämsta felbeslutet i den här kategorin som jag kan minnas, nu var inte det en stor match, men det var fortfarande, det sitter så starkt i mig fortfarande, för det var så jävla idiotiskt. Det var ju när Penia spelade i Cagliari och de mötte Inter 1-0 på Sant'Elia på Sardinien. Och det är 90 plus 1. Mm. Penia får bollen på halvplan långt ut till höger. Kan bara liksom ränna ner till hörnflaggen. Historisk seger på gång här mot en toppklubb. Han drar iväg ett skott. Som visserligen typ så här, det är ett jävla skott. Det stryker typ ribban och sånt där.
Det ska han ha.
Ja, det ska han fan ha. Inter sätter igång bollen snabbt. Det är väl Handanovic på den tiden också. Han har väl stått i 100 000 år i Inter. Sätter igång bollen snabbt. Inter gör 1-1. Skickar upp allt sen. Och maximal press gör också 2-1, så får med sig 0 poäng. Och allt är ju såklart Penias fel.
Jo, men det är bara, alltså så här, det, exakt. Och, det där...
och han fick ju skit så inåt helvete. Alltså.
Ja, och
han hade, just det var han som hade gjort 1-0 också. Så. Mm.
Och jag fattar att det blir på många sätt och vis uddlöst och tandlöst och kanske onödigt att fokusera på det negativa eller det som förtjänar kritik när ett lag har vunnit. Jag fattar att Jan Andersson får en jävla massa mer skit för icke-byten mot Ukraina när det slutar med att man åker. Hade Sverige gjort 2-1 i förlängningen eller löste via straffar eller ja, men, när man nu än hade gått vidare, så det är väl klart att den där kritikstormen mot att Janne inte agerar med byten efter 70:e minuten hade avtagit eller kommit i en helt annan vindstyrka. Men här kändes också samma sak. Fanns, Sverige leder med 1-0 och det enda jag ser sista 20 minuter är så många trötta spelare så många trötta hjärnor som har spelat väldigt mycket fotboll på kort tid. Det finns liksom, det finns ett behov av att få in fräscha ben, fräscha lungor, fräscha syresatta hjärnor som har kylan kvar att vi måste flytta upp positionerna, vi måste få fast bollen på offensiv planhalva. Vi håller på att sjunka hela vägen ner i eget mål här. Gerhardsson gör ingenting.
Och, han sitter väl ner och tar det lugnt.
Nej men det, ingenting händer. Och liksom Jens Fjällström är väl på väg mot att så här, ja, hade varit bra med kanske kanske göra någonting här nu. Ja men vad fan? Alltså du vet, jag kände bara liksom instinktivt, var är Gerhardssons liksom agerande här?
Ja men och dessutom så har ju liksom Sveriges framgångar under det här OS:et varit väldigt mycket att han använt många spelare och att alla har levererat. Alltså även de som, låt säga, inledde OS på bänken har också levererat när de har kommit in. Så att det finns en jävla bredd i truppen. Det är inte så att han liksom tar ut superkvalitet och sätter in sopor, utan det är mer eller mindre samma kvalitet. Han kan välja och vraka. Han har så att säga angenäma problem när han ska ta ut startelvan.
Två spelare jag skulle vilja lyfta fram.
Ah!
Till att börja med, alltså det finns ju en given som är på allas läppar, men Nathalie Björn.
Ja.
Jävla bra alltså.
Mm.
Ja, jävla bra fotbollsspelare. Vad jag förstår också väldigt användbar och flexibel och kan vikariera lite varstans, men alltså trots sin hon är väl inte 17 bast, men trots sin hyfsat ringa ålder och ganska
97, så att det alltså för mig låter det som att hon är 14 bast,
men jo, men om du jämför då liksom 24, om du jämför mästerskapserfarenhet, hon var väl inte
vet du vad jag tror Gustav?
Nej.
Jag tror att Kim Vichén har tränat henne i Vaksala, och det är alltså ingen skarv detta. Det är inte saltat. Jag tror på riktigt att han har varit hennes tränare. Hon är från Uppsala.
Det blir ett kort kapitel. Det blir ett kort kapitel i denna oerhört svajiga debutroman.
OS-eposet.
Ja, verkligen. Verkligen.
Nej, men med den svala rubriken OS-et med Sting, som Kim Kjell skriver. Nathalie Björn för ett kapitel, bara för att Kim har tränat henne i ett halvår i Vaksala.
Jag kan inte
eller man
minnas
säger kanske Vaksala, jag vet inte. Jag har slagit deras ett år äldre tjej med 19-0 en gång i alla fall. Det är vad jag har på Vaksala.
Ja, starkt. Nej, men jag kan inte minnas i alla fall att Nathalie Björn var en lika bärande spelare och kugge i det här laget som i VM-bronslaget 2019. Således så besitter hon ju inte någon mästerskapsrutin à la Caroline Seger eller Kosovare Aslan eller Hedvig Lindahl. Det är det jag menar. Att, alltså, hon är inte purung, men hon har heller inte 100 landskamper innanför västen.
Ja, hon är 16.
Och jag tycker att hon agerar och spelar på ett jävligt moget, klokt sätt. Hon känns så jävla
självklar, känns hon.
Hon känns självklar, men hon känns också som en spelare som i det där läget, 85:e minuten, uddamålsledning, semifinal, på väg mot det här liksom hägrande guldet, känns som att hon älskar att vara i den situationen. Hon älskar att vara i den stunden. Och de spelarna, ja men de,
men hon har ju också haft Kim Vichén som tränare, så det är klart hon älskar att vara kylig i de situationerna.
Det finns ju liksom, det finns ju hur många otroliga egenskaper som helst som fotbollsspelare kan besitta, men just den egenskapen, den tror jag inte heller man kan liksom träna sig till.
Alltså, ja, det finns en talang.
Nej, inte en talang, utan jag tror att bara vissa spelare är lagda så att man älskar när allting står på sin spets. Oh, fast det är väl kanske inte en talang. Det är väl snarare
Martin Åslund. Liksom han brukar ju prata om olika typer av talanger. Liksom att man kan ta till sig träning, att det är en talang. Och att, ja men förstår du, mentalt pallar vissa typer av, ja men att gå igenom alla led och nå hela vägen fram. Att det, är liksom,
Det är inte samma sak. För det har ju uppenbarligen alla spelare i det här laget gjort. De har ju tagit sig igenom nålsögat och de har tagit sig hela vägen fram.
Men jag menar att man dessutom, man tar sig hela vägen fram, dessutom kan vara kall i 85 minuten i en OS-semi, att det är någon slags talang också.
Jo, men att kunna vara det är en talang. Men att älska att vara där, det skulle inte jag benämna som en talang. Det är väl som vilket personlighetsdrag som helst. Om någon är introvert eller jävligt liksom lättkränkt, eller om någon är super uppåt och har sånt jävla glatt humör. Det skulle inte jag kalla en talang. Men jag skulle likställa det med att, ja, men när det är som allra jävligast spännande och nu är riktigt mycket som står på spel här och det är bara minuter, sekunder kvar. Det finns ju spelare som gör det bra i en sån situation ute på plan, men som har en klump i magen och känner, snälla blås av. Snälla blås av, jag vill bara att det ska ta slut.
Jag menar bara att så här, saker och ting, så det där skulle kunna vara medfött, menar jag bara. Alltså den styrkan hon har att älska det. Och då menar jag att det medfödda är en talang. Allt medfött är någon slags talang.
Jävla introvert talang du har. Jävla talang för det på vad lättkränkt.
Ja, men vad fan. Det måste väl några, det finns väl olika former av talang. Allting måste väl inte vara en fotbollstalang, en teknisk talang.
Nej, men det är det jag menar. Det, vi bryter nya språkmässiga barriärer.
Eller
här.
Så är det bara Kim Wirséns skolning. Kan vi inte bara liksom enas i det då?
Ja. Men jag ser möjligheter här i att kunna benämna alla osköna medfödda sidor man har och brister man har som person. Att det också är talanger.
Ja, okej. Okay.
Hur som helst, jag tycker i alla fall att Nathalie Björn gör en jävla övertygande insats och jag är mäkta imponerad över liksom sättet hon spelar den här turneringen. Och jag tror att Sverige har en väldigt, väldigt ljus framtid och goda möjligheter att befästa sin position i många år i denna globala fotbollstopp om spelarna som kommer upp underifrån är av Nathalie Björns kaliber och snitt och karaktär.
Ja, nej, men jag håller med. Du hade en andra spelare också du var imponerad av.
Ja, och det är ju den här spelaren då som givetvis alla pratar om, Fridolina Rolfö. Det är väl liksom, ja men, det är väl damernas Emil Forsberg, om vi nu ska jämföra vilka spelare som...
Det är lite av en fuskspelare skulle man kunna säga.
Ja, men den spelare som står ut i offensiv riktning, som gör målen, som avgör matcher. Alltså hon upplever ju ett otroligt mästerskap. Men det är inte bara mästerskapet här jag skulle vilja fokusera på. Alltså för att parallellt med det här så har ju Fridolina Rolfö bytt Wolfsburg och enligt mig den ganska deppiga tyska kulturen med allt från liksom industristäder och den arkitekturen till vad som ligger på tallrikarna.
Alltså fan, det är återigen så du inte hängt med på Edvard Bloms sommarresa.
Nej, precis.
Jag såg också att den var i betalt samarbete med Österrikes turist... vad är man? Österrikes turistbyrå.
Ja, det är så klart.
Ja... Självklart var det.
Ja, hon har ju i alla fall precis innan det här mästerskapet bytt då Wolfsburg mot Barca. Och då ska man alltså, utöver då alla fördelar man har när man byter liksom vardag och liv i Wolfsburg mot Barcelona, påminna alla lyssnare om att Barcelona alltså slaktade Chelsea i damernas Champions League-final här i slutet på maj, eller var det första juni, med 4-0. Så det är uppenbarligen Europas just nu bästa lag hon går till. Alltså, det måste vara så jävla fett att leva de veckor, de dagar och de timmar och minuter och sekunder som Fridolina Rolfö gör just nu. För att det är inte bara då som vilken spelare som helst i det svenska laget, utan på ett individuellt plan så måste det ju här vara, ja men det måste ju vara de veckorna som hon själv känner att nu pikar det. Nu pikar hela min fotbollskarriär. Alla träningar, alla matcher, alla försäsonger. Ja, men exakt. Så här kommer det inte vara jättemånga gånger till i livet.
Så här, efter OS-finalen då väntar det, ja, dels semester då, men sen väntar en flytt till drömstaden för alla svenskar, Barcelona.
Ja. Nej, men alltså håll med.
Klart det är lite mörker i Fridolina Rolfös liv.
Ja, det är inte.
Det är inte som vid köksbordet i Uppsala hos Kimpa Wirsén.
Han har fastnat.
Sitter med Jossan och försöker hämta hem Nathalie Björn. Det var jag som skolade henne. Sluta nu Kim, och så bara knackar om kapitlet om Nathalie Björn.
Sen går han till kammaren igen och fastnar i kapitel 2. Tar sig inte förbi hajdräkterna som sprack.
Fast det är duschen framförallt.
Så jävla usel den där. Men final då mot Kanada, fredag morgon 04.00. Jag läste Olof Lunds väldigt tydliga twittrande igår till alla som ojade och förgrymmade sig över att det ska minsann plisas gentemot USA och så vidare. Olof var ju väldigt tydlig med vart stashen kommer ifrån. Det är väl ungefär 40% intäkt som kommer från NBC, om jag förstod Olof rätt. Ja. Så att de har ju mandat att ställa lite jävla krav.
Ja, ja. Alltså, och ibland måste man bara vika sig. Som svensk så ska man kanske ha det som någon slags grundläge. Jag viker mig bara. När det handlar om de stora globala angelägenheter.
Och det här är ju såklart inte en matchtid som har huggits i sten för Kanadas eventuella finalplats, utan snarare USAs. Som man då tar höjd för. Det är vad det är. Alltså, det är bara ställa klockan, gilla läget och gå upp och försöka jobba in guldet. Jag såg på de flesta spelsajter står Sverige runt 1,80. Ganska tydliga favoriter. Hur mycket tror du, alltså pressen av att nu måste det här guldet lösas, annars så kanske det aldrig sker. Hur mycket tror du det spelar in?
Jag tror alla känner nog press, men jag tror framförallt att det här landslaget, alltså är det någonting man har förstått, precis lite som i Jannes landslag, men där är vi väl världsmästare liksom, på gruppdynamik. Att ha det jävligt trevligt. Jag hörde Gerhardsson för övrigt jämföra OS-byn med att vara på Gotia Cup och beskrev det som att det var fantastiskt. Sova på de här kartongsängarna och du vet, bara strosa runt inne på OS-byn.
Han har så mycket Häcken kvar i sig, Gerhardsson.
Ja, han har jävligt mycket Gotia Cup i sig. Alltså, det skulle inte förvåna mig att efter landslaget tog liksom, ja, men P12 till
Gotia
Cup.
Det är det jag menar. Har man varit så många år i Häcken som Gerhardsson har varit, så är det klart att man älskar Gotia Cup.
Ja, jag menar så, att det är deras cup och alltihopa. Ja, jo, det, så är det väl. Men, alltså, det verkar råda härlig stämning. Jag tror att det kommer göra det fram till den här finalen. Och att det utan publik på läktarna och med de här resultaten i ryggen och perfekt uppladdning och inga skador med största sannolikhet inför finalen, så är det liksom drömläge för Sverige. Och jag tror inte det kan låsas, utan det är väl som fotbollsmatcher är generellt sett. Man vill inte åka på det första målet, första 20. Då är det uppförsbacke liksom. Så att, men det, jag tror faktiskt att man skulle klara av det också. För man har så mycket offensiv spets, så att även om det inte skulle funka med starttrion eller startspelarna där, så har man spelare på bänken som kan komma in och ändra på en matchbild. Så jag har stor tro på det här laget.
Ja, alltså, å ena sidan så tänker jag att de tidigare gångerna då Sverige har kommit in i en final eller i en semifinal eller skarpt läge som underdog med lite allt att vinna, ja, då har det ju inte gått vägen. Så att uppenbarligen så verkar inte den sidan vara att föredra heller, för sen fattar jag också att liksom landslag förändras. Det är inte samma lag och grupp idag som det var i OS-finalen 2016 och så vidare och så vidare. Men det fattar alla. Men å andra sidan så blir jag lite liksom så här, ska man efter semifinalvinsten och finalavancemanget börja prata om att nu har vi i alla fall säkrat en medalj?
Det tycker jag inte.
Det kändes lite som att så här, om det är liksom,
det är också svenskt ju.
Jo, exakt. Och då känner jag bara så här, men vänta nu. Det är inte ett toppat USA som väntar i finalen, eller ett omöjligt motstånd på något sätt och vis, utan det är Kanada som Sverige vet.
Kanada, alltså.
Att ja, men det här är ett lag som vi ska slå, som vi på pappret är bättre än och som vi ska gå in i matchen som rättmätiga favoriter som. Ja, men vad fan, då måste ju liksom, då känner jag i alla fall, då måste ju attityden och signalerna utåt vara att vi är inte nöjda här.
Jag tror inte de är det. Jag
säger inte att de är det. Jag säger bara att...
Nej, jag vet, du vill ha en annan signal. Du vill ha liksom Armand Duplantis-signal. Jag går för världsrekordet. Du vill ha den här norska 400 meter häcklöparen liksom, som bara, jag är inte nöjd här. Jag ska under 45 sekunder nu direkt efter vissla liksom.
Jag vill vara som Norge.
Det enda du vill vara, det är Norge.
Exakt.
Nej, men jag fattar ju det såklart, men nej, alltså det här guldet ska vi bara ha. Jag ska inte jinxa någonting, men jag tror så starkt på det, Gusten. Och vi snackade här inför, men ska vi inte ha en trestegsraket? Jo, det är klart vi ska ha bort oss Betsson. Så vi säger att Sverige såklart vinner OS-guldet. Vi tror också att de håller nollan mot det något trubbiga kanadensiska anfallet. Och vi tror att Fridolina Rolf men når någon slags här peak. Det är så ljust det bara kan bli, och hon gör det avgörande målet här. Så trippen eller raketen, det är alltså att Sverige vinner OS-guld, Fridolina Rolf gör ett mål i alla fall, och Sverige håller nollan. Och man måste vara 18 år eller äldre då för att spela, och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Hittar det på betsson.com, godbitar, boostade odds, det balerar på.
Vet du vad det är nästan på dagen 25 år sedan?
Nej.
Det är nästan...
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
På dagen 25 år sedan, Per Carlén, den gamla handbollslegendaren.
Vi kommer inte från OS här.
Nej. Men jag skulle bara liksom knyta ihop säcken då kring damernas final och det som nu stundar. Alltså Per Carlén, det kanske inte många som lyssnar på den här podden minns, knappt jag, men han tackade ju för sig i handbollslandslaget med att efter Sverige hade förlorat finalen i OS 96, då ställde han bara ut sina skor på planen. Tack för mig.
Just
det var det.
Hela starkt. Det är det nya, hänga upp skorna i björken. Ställ ut dem bara på planen. Fan vad mäktigt. Alltså, om så här,
det var väl skulle, det första liksom.
Alltså, få en våg av division 3, 4, 5, 6 korpspelare som avslutar sina karriärer med att ställa ut sina skor bara på planen. Det här starka grejer.
Frågan är om vi inte serverar Kimpa Wirsén här slutkapitlet. För oj, här har ju Caroline Seger chans att 25 år efter att Per Carlén gjorde denna liksom legendariska grej, att göra detsamma, fast med en guldmedalj om halsen. Det var ju bara för en och en halv, två månader sedan som Caroline Seger då passerade Therese Sjögran i antalet spelade landskamper. Hon är således mest landskampsspelare i svensk landslagshistoria, och hon kan nu då ta det här första guldet som lagkapten. Och hon har själv sagt att låt mig bara få vinna så att jag kan få sluta. Alltså det är sånt jävla Per Carlén-läge här. Per Carlén-läge.
Ut med skorna på mitt plan.
Ja, tack och hej.
Ja, jag vill se om några damerna lyssnar på det här. De har väl lite dödtid att slå ihjäl. Olivia Skog kanske kikar in och får tipsa hennes lagkamrat om hur hon faktiskt kan avsluta karriären. Och då blir det också ett bra slutkapitel för Kim Wirsén. Och vi ömmar ju lite för Kim Wirsén här. Alltså, vi vill ha in content till OS med spets, eller vad heter den? Skitroman här alltså. Fan,
OS med spets. Han vet ju själv när han skickar in den till förlaget att det här kommer bli en pass. Nej, Kim, vi kommer passa på det här. Vi ser viss potential, men nej, OS med spets är ingenting för oss. Vad var det du sa i förra avsnittet om Harry Kane och Spurs, och att vi hade varit ute och
lite tidigare på det.
Schabblat till det. Vad var det där?
Det var inte klart. Vi ska vara försiktiga med att säga saker och ting är klart här, Mark. Annars blir folk irriterade.
Jo, absolut. Men många har säkert hängt med i att Harry Kane då inte dök upp till Tottenhams träning igår måndag. Det var hans liksom första dag på jobbet efter EM-semestern. Vissa ville ju få det till då att nej, men han skulle bara göra ett covid-test och det var därför han inte var på träningsanläggningen. Men allt eftersom liksom dagen fortlöpte så blev ju rapportörerna tyngre och tyngre, och det var allt från Sky till Fabrizio Romano som bekräftade att nej, det här är liksom inget covid-test som har hållit Kane borta från Tottenhams träningsanläggning, utan det här är hans sätt att försöka forcera fram den flytt han enligt en gentleman's agreement har blivit lovad av Daniel Levy och klubben för ett år sedan, att du får gå nästa sommar, och att det är det här då som Kane agerar på. Och då skulle jag bara vilja fråga, vi behöver inte liksom prata om att Kane är klar för Manchester City, absolut inte, men vad tycker du om såna här gentlemen's agreement? För att vi har ju hamnat i den här situationen många, många gånger förut. Inte minst i svenska, allsvenska klubbar där spelare då försöker liksom bråka sig bort. Man blir placerad i en frysbox, man får inte spela och så vidare. Det blir hårt mot hårt. Men det här sker ju på den yttersta nivån också. I princip varenda sommarfönster. Alltså, det känns som att man kommer aldrig fram till en bra, rimlig, generell lösning som går att applicera på liksom case to case. Även fast det självklart skiljer sig.
Ja, men det, det finns ju nyanser i alla. Alltså det finns en Harry Kane och sen så finns det de som är värre.
Jo, men i grund och botten så är det ju lite samma skrot och korn. Spelaren är under kontrakt med en klubb, men spelaren vill lämna. Klubben säger, nej men du är under kontrakt så du ska vara här. Men om spelaren inte liksom vill vara i den klubben, ja men då kommer du ju få ut så pass mycket dåligt av spelaren att det är bättre att släppa honom.
Mm. Ja, exakt. Men det är väl lite sådär som med fotbollsregler generellt sett, att alltså, det finns ett regelverk hur man får agera, och sen så finns det en gråzon också där det blir lite, ja, men jag ska inte säga bedömning, för i det här fallet är det inte bedömning, men där man uppenbarligen då kan sätta press genom att inte komma och för att få sin vilja fram. Och vad det gäller Harry Kane, så kan vi också prata om den moderna fotbollen, alltså den här situationen. Francesco Totti hade aldrig bråkat sig bort, och det finns andra bandiere som aldrig hade bråkat liksom i såna här lägen. Det är klart att det finns ett scenario där han spelar resten av sin karriär i Spurs, och det hade hedrat honom sjukt mycket. Samtidigt så måste man förstå honom, att han vill vinna titlar. Vad har han vunnit i karriären?
Niente caliente,
och vi pratar om en av världens absolut bästa anfall. Kanske den bästa om man tar ett sexårsperspektiv eller något sånt, med tanke på alla mål han har smält in för Tottenham. Så här,
Lewandowski. Ja,
Benzema. Zlatan.
Haaland.
Pinia. Nej, fan. Det gick inte. Så att, nej, jag vet inte vad jag tycker, alltså så här, det spels regler lite grann, även om det är en gråzon, det är så här det funkar. Om man är så jävla luttrad i det också, så här, men jag som supporter, då måste man gå till sina egna fall. Jag kan bli förbannad. Ja. En gång i tiden så blev jag sur på Montolivo som gjorde det här, men det var ju ändå i fallens, den här typen av falls linda.
Jag skulle bara fråga dig, alltså, gör man, eller du då, som supporter, skillnad då på hur en spelare lämnar, eller är det centrala någonstans att spelaren lämnar?
Det centrala är att de lämnar.
Exakt.
Men sen så kan man ju bli mer eller mindre förbannad beroende på hur sättet de lämnar på.
Jo, absolut. Det fattar jag också. Men alltså, är inte det också en försvarsmekanism och ett sätt att skydda sig mot, eller att projicera ilskan eller uppgivenheten eller sorgen eller vad det nu är man känner starkast av i att spelaren lämnar på någonting annat?
Jo, men alltså så här, supporterskap är ju samtidigt ganska enkel logik, eller om det ens finns någon logik, men liksom man stöttar sitt lag i vått och torrt, och man tänker inte speciellt, alltså man är inte speciellt logisk, utan det är rena känslor. Hat och kärlek, väldigt mycket hat och kärlek, väldigt mycket svart och vitt. Så det är svårt att sitta i Toto och vara logisk. Och framförallt liksom prata utifrån ett eget supporterskap och säga att nej, men jag hade inte varit förbannad. Jag förstår Kane. Alltså, jag förstår ju Kane. Jag förstår Federico Chiesa att han vill gå till Juve och vinna titlar. Jag fattar det. Fiorentina får ju dessutom en jävla massa pengar. Hej, så är det dumt var det väl kanske inte. Men ändå så är jag lite lack och tycker att han är ett kukhuvud och ett fittnylle som springer runt i den italienska landslagsdressen och önskar honom lite olycka. Alltså så här, och det kommer jag nog göra under hela hans karriär. Samtidigt som jag kan vara objektiv och prata om Harry Kane. Man är ju reptilhjärna. Alltså igår när jag var på AIK här första gången på 1,5 år.
Ja.
Oförberedd. Alltså så här, känslomässigt oförberedd trots allt. Och när den här hela hymnen drar igång så, ja men du vet, samma bilder som jag har sett 1000 gånger rulla på Kärnström och på Johan Mjällby och liksom så här, för det gör det på storbilden då på Friends när hymnen rullar. Alltså ändå så tappar man det ju där. Alltså då kommer 1,5 år av väntan. Och jag hade inte förväntat mig det. Men jag menar, det är reptilhjärna. Alltså, det är hat och kärlek. Det är vad det är. När jag tar med Alba och hennes kompis och sjunger att de ska galja alla Djurgård därefter. Jag tänker inte så jävla mycket på barnuppfostran i den stunden. När de sjunger med i den låten.
Du resonerade väl ändå kring det när du skickade ut videon på Twitter?
Ja, men jag tyckte det var härlig. Nu är derby om en vecka, AIK har precis vunnit. Det är en klassisk grej att inför en stor match som stundar då helgen efter och man tagit en seger så börjar man redan liksom ladda upp med hat mot den matchen. Jag älskar det. Jag har alltid älskat det, så uppladdningen med hat inför den stora matchen som stundar. Och så börjar redan sista 10 minuterna av matchen som spelas. Jag älskar sånt.
Jag menar bara att du klädde videon då när du står med Alba och hennes, vad jag antar då, 9-åriga kompis på libanesen utanför Friends och skrålar att ni ska galja hela jävla Djurgården. Alltså i orden då, ring SOS om ni vill, men nu är det så här. Så att uppenbarligen så har du ändå reflekterat över att ja, det finns stråk av problematik här.
Ja,
det är inte bara reptilhjärna, menar jag.
Nej, eller så är det precis det är. Någon slags posering liksom med det där. Så ångrar man sig lite efter, så tänker man, fan, kanske borde prata mer om den här ramsen. Hon fattar ändå ingenting, så låt det vara lite, ta till.
Kanske ska Kimpa bryta emellan liksom själva romanen med bara en kort krönika om det där i mitten av boken.
Ja, eller publicera på totobaloto.se där Pelle Kotschack håller till.
Apropå ingenting så kommer det här 3000 tecken krönika.
Och det problematiska med att Thomas tar med sig sin dotter och kompis snart till libanesen.
Snart, romanen fortsätter på sida 44.
Kimpa, ska vi inte publicera den här på totobaloto? Nej, den ska in i romanen.
OS med spets. Den sämsta roman som skrivits. Det måste vara det.
Ja, det måste bara vara det.
Men det jag skulle fråga dig då, du hamnade på reptilhjärnan. Det var liksom så här, finns det något liksom generellt resonerande, objektivt, pragmatiskt, om du försöker lägga känslan åt sidan, som du ändå tycker att spelare har rätt till och som du tycker spelare inte har rätt till? För att alltså, det går att förstå Kane, det gör jag, men jag tycker samtidigt att han agerar fel. Å andra sidan så kanske det är som Kane vill liksom få ut, att vi har liksom, jag har blivit lovad, jag har blivit tittad i ögonen av Daniel Levy att nästa sommar, sommaren 2021, då kommer vi sälja, då får du lämna. Och är det så, ja men då går det ju heller inte att vara så jävla sned på Kane och tycka att han agerar fel, utan då är det ju snarare Levy eller klubbledningen som agerar riktigt risigt. Men problemet i ett tredje läge vara, så finns hans kråka på ett kontrakt som någonstans är liksom juridiskt bindande. Alltså, ja, det är så jävla
problemet
svårt.
Att vara, problemet med att vara klok här, känner jag, att jag vet inte vad som är sagt mellan Levy och Harry Kane.
Nej.
Och alltså, så här, hade jag vetat det hade varit mycket enklare. Om man hade haft alla korten på bordet. Men jag misstänker att Kane någonstans har rätt här.
Mm.
Alltså att han har blivit lovad någonting.
Man kan ju hoppas det i alla fall, för att Kane vet ju också vilken relation till supportrarna han sätter på spel.
Jo,
alltså vilket eftermäle han nu liksom spelar ut.
Men han är väl inte den typen heller liksom. Jag menar, han hade ju enkelt kunnat komma tillbaka till, jag tror inte han om att så här bråka sig bort, utan jag tror att hade det inte funnits någon slags agreement mellan klubben och honom, så hade han nog dykt upp där och ändå räknat med en övergång.
Han kanske, likt, vad ska vi ta för färskt exempel, Mbappé, som liksom kände sig tvingad och tvungen och verkligen ville sätta sig på det där podiet och förklara hur han såg på saker och ting efter att Giroud hade varit ute och liksom mer eller mindre mellan raderna dissat honom. Alltså, jag hade ju kunnat tycka att det var klokt ifall Kane på något sätt tar något slags blad från munnen och förklarar situationen från sitt perspektiv, än att låta dagarna gå och låta sitt liksom sitt namn, sitt varumärke, sin renommé hos Tottenham och hur en hel fotbollsomvärld ser på sättet han nu agerar gentemot sin klubb som lagkapten och klubbens största spelare och
men
så vidare.
Men sen är det så här, så stor som han är, om det inte finns några bevis åt ett eller ett annat håll, så kommer ju Spurs-supporterna ändå, jag tror ändå i massor att köpa liksom hans förklaring. Det är jag tämligen säker på. Jag tror att Ledley Kings knä, den mäktiga podden, vår systerpodd som handlar om Spurs, ändå kommer i nästa avsnitt ta Kanes parti här.
Jo, fast samtidigt om liksom han under tystnad fortsätter då arbetsvägra, vilket är liksom termen
absolut.
Här. Och så landar han i Manchester City och så skjuter han Spurs bort från Champions League i vår. Då går det väl fort. Det är väl för fan ingen, alltså det är väl ingen jag såg.
Vet du vad, Spurs-supportrar, du tar 3-4 matcher med Vlahovic i laget, vet du, sen så är det lugna puckar igen.
Nej.
Oh my
nej.
God, det är inga problem. Jo. Det blir bra. Det blir en bra säsong där för Spurs, känner jag.
Jo, det har du ju redan sagt, men nu pratar vi relationen till, alltså kolla på hur många Napoli-supportrar har överseende med Higuain idag, även fast det gick som det gick och han kämpar på bort i USA med nytt skägg och utan hår. Alltså det han
det
gjorde
var,
för Napoli,
det var också Napoli Juve som gjorde upp om ligatiteln. Alltså, Napoli har varit den största utmanaren till ligatiteln. Och dessutom syd mot nord, stort hat och Juventus mot Napoli. Är du med? Alltså
det är därför
jag också säger att det finns nyanser i alla case.
Ja, jag tycker bara att det är så jävla
svårt.
Liksom Spurs
för det, ska inte slåss om någon ligatitel.
För det är sånt jävla moment 22. Jag läste vår gode vän Sia Vursvalaya på Twitter i morse, för att nu har det blossat upp då, ja men kanske inte superkonkreta uppgifter om att Lukaku då ska lämna och återvända till England, och han har väl själv sagt att nej men min framtid finns i Inter och så vidare. Men allting har ett pris och det kan gå jävligt fort i hockey och allt det där vet vi. Men
allting handlar ju om vad Inter vill. Alltså vill de ha pengarna, då kommer inte Lukaku bråka så att säga.
Jag säger bara att Sia då resonerade på Twitter i form av att liksom så här, kan vi på något sätt ersätta det Lukaku står för och ger oss för 100 miljoner euro? Nej, tveksamt. 130? Nej, kanske inte. Visst, någonstans finns det ju en prislapp som kanske gör att Inter måste tacka ja till affären och ta pengarna. Och det kanske slutar med, likt i fallet då när Zlatan lämnade för Barcelona, man fick en halv miljard och Samuel Eto'o och ett år senare så hade man vunnit trippen. Alltså, det finns ju alltid möjligheten att det blir bättre för laget som står kvar. Som du då tror i Paraticis Spurs. Men då säger Sia liksom att jag tycker inte att Inter ska släppa Lukaku. Å andra sidan, vill Lukaku lämna, ja men då är det ju game over. Då har vi ingen användning för honom. För då vill ju inte han vara här.
Jag vet, men alltså Lukaku vill i grunden inte lämna.
Nej, men nu pratar vi, alltså nu får Lukaku klä skott generell
om Inter vill sälja honom för en miljard eller drygt eller vad det är, då då kommer inte han bråka sig kvar så att säga. Då går han. Han erbjuds väl också typ 10 miljoner euro netto per år eller någonting sånt där och blir en av de bäst betalda. Vilket han förtjänar. Han kanske borde förtjäna ännu mer pengar. Jag har ingen aning. Men jag köper det. Men som så här, återigen... Det
är bara så jävla hopplös situation för klubbarna. Jo. För att i slutet av dagen så är det liksom trots allt spelarna som... bestämmer. Förmodligen väldigt många.
Det är väl bättre att det är liksom,
i marionetttrådar av
agenternas marknad. Exakt. Som vi någonstans sponsrar här.
Exakt, det var det jag nämnde. Av de absolut största, mest högprofilerade spelarna så är det nog väldigt många mer procent agenterna som drar i marionetttrådar än spelare som agerar själv på fri vilja. Om Kane inte sett, jag vet fan inte vem Kane har som agent. Det har man ju liksom aldrig riktigt snappat upp i och med att han aldrig har bytt klubb. Det har aldrig funnits någon Mino Raiola jämte Harry Kane. Ja, skitsamma.
Det är knivigt läge. Vi kommer inte komma fram till någon 100% i ställning här eller inte heller 100% i klok lösning, utan det är så det ser ut liksom, och det är dit fotbollen har kommit, och det är dels klubbar som går någon slags maktkamp med agenter. Och någonstans skulle jag ändå vilja försvara agenterna här. För jag menar, så att de representerar ju trots allt spelarna. Sen om en spelare är dum i huvudet och låter sig påverkas av en agent och ta ett dåligt beslut, ja, men det kommer väl alltid hända. Alltså, oavsett vem som är rådgivare, om det är pappa, mamma, brorsa eller en agent. Men jag ser ju mycket hellre att det är utbildade, duktiga rådgivare snarare än kanske någon i familjen som fattar besluten.
Samtidigt som man måste också kunna liksom ta klubban i försvar här. För att, alltså, ja. De har ju spelarnas signatur på ett kontrakt som är juridiskt bindande och som de måste förhålla sig till. Alltså många gånger, jag kommer ihåg när jag satt och pratade med en allsvensk, tidigare allsvensk spelare, idag utlandsproffs. När han då hade gått från Superettan till Allsvenskan, han hade fått ett kontrakt där han hade liksom 50 000 i månaden, han var jättenöjd, men ett och ett halvt år senare när han hade gjort succé i den allsvenska klubben, ja, då ställde ju han sina siffror och sin position och aktie i en allsvensk toppklubb mot allsvenska toppklubbars motsvarande spelare som hade sämre siffror men högre lön. Och så började han då gnälla och grina om att, ja men vad fan, jag förtjänar mer. Fast du har ju skrivit på ett treårsavtal med 50 000 i månaden. Det är ju bara gilla läget. Du kan ju inte nu när det går bra för dig ställa krav gentemot klubben att nu får ni för fan höja min lön. Ja, men det är inte så. Uppenbarligen så har ju klubben i fråga gjort ett väldigt bra scoutingarbete, tagit ett bra beslut, fått en allsvensk riktigt bra spelare för 50 000 i månaden. Alltså, det är ju business där, det är ju fotboll. Det går ju liksom inte att knacka på sportchefens dörr efter tre bra matcher och säga, kan man få en race? Så att man måste ju också förstå.
Nej, men så, ja,
klubbens
absolut.
Hållning i det här. Att,
självklart.
Du ska dyka upp till träningen och du ska göra ditt... Alltså, det är en professionell verksamhet vi håller på med här.
Mm. Ja, nej, men och det är väl också någon slags här grund som jag lätt kan landa i. Att om det inte finns något annat avtalat så ska du dyka upp och göra ditt jobb.
Vet du vad man kanske ska lära av den här Kane-situationen som uppstått?
Nej.
Både från spelarhåll och från klubbhåll. Lägg av med gentleman's agreement.
Faktiskt.
Alltså, skippa de grejerna. Mm.
Det blir alltid fel. Det är lite som så här, gör aldrig business med din polare.
Ha det på papper. Ja. Eller så finns det inte.
Ja. Det är väl det. Hörru, ska vi avsluta med en golas eller?
Ja, absolut. Jag hade lite liksom allsvenska spaningar här från dagarna som gått.
Fan.
Men vad fan, det kan man ibland bara skippa.
Var det något viktigt
skippa.
Eller? Vad var det viktigaste? Om du tar det viktigaste så får vi se om det ens får plats i Kimpa Wirséns 2+ roman som inte ens är 2+.
Nej, men jag följde kamratmötet igår på Nya Ullevi i Göteborg mot Peking. Mm. Mäkta imponerad av Norrköpings första halvlek. Inte bara på plan utan även på läktarna. Man reste ganska stora nummer och sjöng så det hördes.
Fick målen med sig och allting. Och så här, så
det brändes och fick målen och Adegbenro. Alltså, Axén, det var nya uppgifter för mig. Alltså, Axén säger i paus att det snackas om att Norrköping alltså har köpt Adegbenro för 1 miljon från Rosenborg. Och så bollade jag in det här i fan-tv-gruppen och vår gode vän Björn Jonsson menar på att nej, men det kan alltså vara ännu lägre än 1 miljon. Förmodligen inte ens millen.
Ah,
och så tittar jag på Adegbenro och känner bara nej, men det måste vara det måste vara något som har gått fel i någon valutakurs här.
Men han kanske missar brutto netto. Fast det räcker ju inte.
Euro kronor.
Ja, exakt. Euro kronor. Men får jag bara fråga då, är det huntsvärmning eller?
Nej. Alltså eller? Hunt klev väl av allt liksom operativt arbete i vintras. Och Adegbenro landade väl någon gång februari.
Ja, man kanske hade ju liksom gjort jobbet innan. Någonstans vill jag alltid ta hund till försvaret, ändå varför.
Jag ska låta det där vara osagt. Det hör inte hit i alla fall. Jag blev bara jävla mäkta imponerad av Pekings insats på alla plan igår. Jag tycker Norling gjorde en jävla bra intervju efteråt och det känns som att man liksom nu kanske äntligen hamnar rätt posthund som klubb.
Ja.
Och du skulle dela ut en gulasch, får jag bara smyga in en liten schnitzel, för Jonathan Levi hoppade in med ett gammalt Björn Borg pannband. Såg du det?
Ja, visst.
Ja, men han har ju stuckit ut visuellt här senaste åren. Färgade ju håret rosa i fjol, va, och ja, men han gillar ju att testa lite gränser och gå sin egen väg och det är uppfriskande i sig. Ingenting emot det. Ja, men så dyker han då upp igår med ett liksom brett, tjockt tennispannband. Såg nästan ut som den här nickhjälmen som Rasmus Lindgren har.
Ja, men tycker jag är härligt.
Ja, men, absolut. Så skrev jag då på Twitter att Jonathan Levis pannband, och så la jag in en gif med så här, någon som vill säga någonting men som lägger band på sig själv och inte säger någonting. Och så svarade Jonathan Levi mig på Twitter i natt. Bara med en liten sipp på någon läsk från Donken. Och så sa han bara ciao tutti i pannbandet.
Ciao tutti.
Alltså jag är superpro pannbandet såklart.
Ja, schnitzel till Levi och hans pannband.
Kan det vara så att Levi har sett att jag har börjat med bandana? Va? Kan det vara så att Levi har tagit lite modetips från Wilbur José?
Men kanske att Kim ska låta din bandana få speltid i romanen.
Ja,
någon av huvudrollskaraktärerna ska ha bandana.
Ja. Det går ju inte, jag hade inte tänkt att säga det, men eftersom man har det färskt på näthinnan så smyger jag bara in lillgolarsen mot det här med villkorstrappan som fortsätter att skälpa och fortsätter att vara liksom emot supporterkulturen och alltihopa. Det var sånt jävla tryckt, alltså de känslan som lockades fram nu när det har varit pandemi i 1,5 år och på alla som var på fotboll igår, oavsett om man var i Göteborg eller på Friends Arena. Nu kanske IFK Göteborg-supportarna inte hade jättekul, men ni förstår vad jag menar. Liksom att man på något sätt vill skada det att man på något sätt vill hämma det kan jag inte förstå. Så den lilla smyggolaschen, men annars så var det då en större gulasch till uttrycket som jag verkligen tycker att det är dags att mygga av från sportmedia generellt sett, oavsett om det är en OS-studio eller om det är någonting annat, och det är att grotta ner sig. Mm-hmm. Alltså det är så ofta som jag hör sportjournalister säga så här, nu ska vi verkligen grotta ner oss, och sen så faller det bara platt. Nu senast så var det ju då Jessica Almenäs som sa, men det här gäller ju liksom hela branschen som ska grotta ner sig, och sen så visar de typ Anders Gärderuds OS-guld och världsrekord och det var liksom att grotta ner sig. Alltså är det inte 3,5 timme Erik Niva med Nürnbergs tyska cupseger från 1964? Alltså så här, då är det inte att grotta ner sig.
Nej.
Alltså grotta ner sig, då måste man kolla på vad gör Niva, vad har han gjort? Ja, där är ju grotta ner sig.
Han har gruvan i sig.
Never forget, det var inte att grotta ner sig, utan det var en härlig berättelse på 15-20 minuter. Som Kim Pavicen hade skrivit, då inte på en skrivmaskin, men som var upplevd och som var mysigt att lyssna på. Men vi grottade inte ner oss.
Kalle Karlssons taktiska analyser av Stokes defensiv på 45 000 tecken.
Det är att grotta ner sig.
Där har vi en nedgrottning.
Och grejer. Det är en rejäl grej, någonting. Men Almenäs, Almenäs kan inte säga att de ska grotta ner sig. För de kommer aldrig i den liksom ändå ganska grunda studion. Och det är väl meningen att det ska vara det brett och alla ska kunna se det. Kommer aldrig grotta ner sig. Men det gäller också alla sportjournalister som tror att de grottar ner sig. Men titta på Erik Nivas 3,5 timme om Nürnbergs tyska cupguld från 1964. Det är att grotta ner sig. Kalle Karlssons taktiska analyser, det är att grotta ner sig. Ingenting annat.
Med det sagt så är väl du den första också att slå ett slag för att nedgrottning inte alltid är att föredra.
Absolut. 100% jävla. 100%.
Det är inte många gånger du älskar att klicka igång When We Were Kings-avsnitt som är över 3 timmar långa.
Nej, det är inte varje gång jag älskar att göra det. Men jag förstår storheten och jag hyllar självklart storheten i podden också. Så att, men så är jag en ganska grund människa också som går mina döttrar och sjunger hatramser mot Djurgården. Jag är inte svårare än så. Man ska ta högre förväntningar på mig heller.
Får jag bara addera en liten gulaschgrej när vi är på den delen av buffén? Det är ju Europa-kvaltider för vissa svenska klubbar. Det har ingen missat. Och vi har ju liksom pratat om vart de svenska klubbarna befinner sig någonstans i näringskedjan. Och att man kanske inte ska liksom hålla på och tro att vi ska städa av lag som Aberdeen och så vidare. En grej som störde mig också, och som liksom är en sån jävla stor komponent i varför jag tror att vi är där vi är, det är det som omgärdar de allsvenska matcherna i och kring de här Europa-kval-fighterna. Jag såg här efter Djurgårdens seger mot Häcken i förrgår, ja, men då handlar liksom 50% av eftersnacket kring Häckens förlust är,
exakt.
Hur mycket satt
det går det inte att klaga.
Hur mycket satt Aberdeen-matcherna i benen då? Alltså, ja, det måste vara svårt att ladda om. Ni spelade ju faktiskt match här för 3 dagar sedan. Och nej, men alltså det är ju så här det ser ut. Vi kan inte hålla på och liksom tro att 2 matcher på en vecka extra är någonting som ska hålla på och skälpa en hel säsong eller motivera förlust efter förlust. Alltså vad fan, det är ett par kvalmatcher. Ja, det är ett par flygresor. Det är några extra 90 minuter. Men det är väl där man vill vara. Selmani fick samma fråga efter matchen mot Östersund. Bayern tappar 2 poäng. Aha. Hur mycket sitter matcherna i här då mot Maribor? Och Selmani säger, nej men alltså, det finns ingenting att klaga på. Vi vill spela de matcherna. Det är här vi vill vara. Alltså, man vill inte vara spelaren som aldrig får frågan om hur det är att dubbla med Europakval. För det innebär ju att man aldrig spelar i Europakval. Alltså, klubbarna vet ju det här. Spelarna vet ju det här. Alla vill väl spela många matcher. För det innebär ju att man har slutat högt upp i tabellen föregående år. Det handlar om att man kan ge sig själva chansen att spela Europaspel under den här säsongen. Men det är som att vi har någon slags kollektiv härdsmälta kring att oj, 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 det här kommer aldrig gå. Oj, 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 vi ska alltså spela 2 matcher den här veckan. Fy fan. Kolla istället på Jon Dahl Tomasson, hur han agerar med Malmö här nu som kvalar mot Rangers ikväll. Han snurrar på lite gubbar. Då får han riska lite mot Mjällby, ställa ut ett par andra spelare, spara ett par buggar.
Det är väl sportchefernas uppgift att bygga en trupp som faktiskt som faktiskt också kan rotera det när det blir tuffa
matcher.
Hela grejen
exakt,
med ett sportcheferi.
Jag kritiserar inte sportcheferna här, jag kritiserar inte spelarna. Jag kritiserar precis på samma sätt som du liksom så här är trött på att för många överbrukar termen och liksom sättet att benämna någonting med att grotta ner sig i. Så måste det bli ett slut på från svensk fotbollsmediehåll att liksom en eller 2 kvalrunder mitt i säsongen i en trupp som består av kanske 25, 26, 27 spelare. Alltså vi kan inte utgå från att vi ställer ut 11 halvdöda lik som inte orkar spela 90 minuter fotboll. Malmö har gjort det otroligt bra flera säsonger i rad. Alltså de är ju snart uppe i liksom 10 år av Europakvalande. Och de har vunnit SM-guld 6-7 gånger de senaste 10 åren. Man har tagit sig till gruppspelen. Daniel Andersson bygger trupp därefter. Det finns många tränare innan Jon Dahl Tomasson som har haft sitt att säga till om. Jon Dahl Tomasson agerar här nu inför Rangers-matcherna, inför HJK-matcherna. Med att, alltså, det är så det funkar. Det är där Malmö vill vara.
Ja, alltså, jag kunde tala med dig mer om den här gulaschen.
Fan, alltså det...
Oh. Ja. Nej, fan alltså. Det är nästan så att det får, de här jävla gnället, det får plats i Kimpa Wirséns roman.
I epilogen.
Epilogen.
Tack för att ni har läst epilogen. Nu till något helt annat.
Fan, vi är spretig i hela romanen. Där, det blir inga Läckberg-siffror på, på den här försäljningen.
Hörrni, innan vi lämnar er så vill vi påminna om att C-more sänder högoktaniga försäsongsmatcher här nu. Det börjar ju dra ihop sig med genrep för vissa klubbar. I morgon så kan man se Salzburg mot Milan. Oj, oj, oj. Såg i morse att det börjar tisslas och tasslas lite om James Rodriguez.
Haha, exakt. I den Coutinho-rollen som, exakt, du pratade om.
Det kan ju vara någonting väldigt spännande. Å andra sidan...
Det kan det verkligen vara. Jag såg Milan mot Nice förut.
Hur såg de ut? Jag såg bara Giroud gjorde mål.
Typiskt Giroud-mål. Det är hur många huvuden och kroppar som helst där inne i straffområdet, men den här jävla Giroud-huvudet, det kommer ändå högst liksom och knoppar in den. Så att, det är väl beviset på att han kommer få otrolig användning för honom. Han passar ju också väldigt bra i liksom en prima punta roll i just i Italien. Italienarna vet hur man ska använda sina nio.
Å andra sidan så undrar man vad fan det ska bli av Everton då ifall de släpper James Rodriguez och av allt att döma kanske inte kan använda Gylfi Sigurdsson speciellt mycket framöver. Men det kanske vi återkommer till när det blir någon slags klarhet i Sigurdsson-gate.
Vill du att jag ska avsluta med lite kunskapsbriljans eller?
Du kan få göra det bara efter jag har pluggat återstående menyn här på C-more innan då ligorna drar igång. För på lördag så kan man se Aston Villa genrepa inför Premier League-säsongen mot Sevilla. Veckan efter så är det då Milan mot Panathinaikos och Inter mot Ofi Kreta. Och bara en vecka efter det så drar ju Serie A igång.
Gattusos gamla gäng eller?
Var det
sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Det var väl Kreta, var det inte det? Kan det ha varit det? Kreta i alla fall. Kan ha varit Kreta.
Det kan ha varit Kreta.
Fan, bara briljera med kunskap här nu känner jag.
Vad var det?
Du pratar om Everton,
vad var det
och tänker på att
med?
Nej, men Nathalie Björn klar för Everton. Så hon gör ju en lite, nu är inte Liverpool kanske, Barcelona, men det är ändå en jävla härlig fotbollsverklighet att komma till för henne.
Hon gör det som Martin Dahlin alltså inte gjorde. Bronssommaren 94, då han alltså hade då ett kontraktsförslag från Everton hängandes över sig. Ja, men nobbade.
Ja, Mönchengladbach.
Mäktigt. Jag får vi gratulera Nathalie Björn och Fridolina Rolfe som alltså lever någon slags jävla megadröm just nu. Se de här försäsongsmatcherna, genrepen, kalla det vad ni vill. Sen dunkar alltså La Liga och Serie A igång på C-mores kanaler, men Telia har ju dessutom förvärvat rättigheterna till UEFA Champions League som drar igång via C-mores kanaler, bland annat då, om man inte vill se det via Telias kanaler i september. Så att gå in på telia.se/sport eller cmore.se/sport och skaffa er det abonnemang ni själva känner passar er bäst. Men man kan alltså få alla matcher från Champions League, Serie A och La Liga för 299 Barubas i månaden.
Ah, otrolig deal. Det är det helt klart. Jaha, nej men vad fan, vi slutar på topp då.
Vi hörs igen på fredag va? Då har OS-finalen spelats klart. Malmö har eventuellt satt upp sig ett riktigt fint läge för att sluta Glasgow Rangers. Eller så har Steven Gerrards ligavinnande blå skotska maskin satt klona i himmelsblått. Det återstår att se. Det lär hända en hel del på transfermarknaden fram till dess. Vad händer egentligen med Harry Kane? Jag såg att Chiellini kritade på det där nya kontraktet med Juventus. Ni hör ju själva, det ska hända grejer till dess att vi hörs igen. Så ta hand om varandra, fortsätt lyssna, vi är så jävla glada för att ni gör det. Och så säger vi väl stort tack till alla också som har bidragit i tävlingen.
Exakt, fan, det är ju Toto Pepsi som rullar. Den är inte klar än, Gusten. Så man kan fortfarande skicka in sina tricks. Det är både barn och vuxna. Men ingen har hittills slagit mig. Så det är jag som sitter på Pepsi-kylen, dubbla flak, Pepsi. Så att, ja, ni har fortfarande chansen att slå mig om ni vill vinna den här jävla megasexiga lilla Pepsi-kylen och ställa någonstans där den passar. Och dessutom en massa annan fin merch från Pepsi Max.
Solen skiner här ute på Hattudden, så att fan vet om inte jag ska ge mig ut på gräsmattan här och skicka in ett bidrag.
Ja, du kan ju försöka, Gustav. Du kan ju försöka.
Jag såg ditt bidrag, vet du vad jag tänkte på? Jag tänkte när du skickade upp bollen i luften och satte av i dina små trumvirvelsteg i barlästen.
Korta hälsenor tänkte du?
Nej, ja, verkligen. Men då, man ser också att det liksom, din ryggmärg och ditt skelett och ditt inre, ditt mentala har inte riktigt landat i hur många extra kilon det finns att släpa på sen liksom ungdomens år. Då det där, så de vet inte riktigt vad de ska göra med de där 10-15 pannorna som måste hänga med.
Det är sorgligt. Ja, då slutar vi i moll då. Det var kul.
Ja, hörrni, köp Kim Michels debutroman.
Gör.
OS med spets. Ges ut av ett eget förlag.
Ciao tutti.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running and I always get away, but with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. The writing's on